Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hej och välkomna! Panelen är samlad idag. Det är jag som är Maria Dupall här. Och med mig har jag Sofie Langeborg. Hej Sofie!
Hej!
Vi har Helene Karlin. Hej Helene!
Hej Maria!
Och Katrik Ingstedt. Hallå, hallå!
Hej, hej!
Och Anders Alin. Hej Anders!
Hej, hej!
Men Anders, du tyckte ju inte riktigt att det räckte med en Anders idag. Utan du har ju bjudit in en till Anders.
Ja, det har jag gjort. Det är bara en gäst idag. Vi har två gäster. Vi har Anders och Malin Knutas här idag. Och varför vi har bjudit in dem? Jo, då är vi lite intresserade av andlighet och utvecklingen där. Generellt och i samhället och på personer och så vidare.
Jag skulle säga att de flesta människor har ju en öppenhet idag. Det har blivit mer accepterat. Vi har ju sett en stor förändring de sista 7-8 åren att många fler vågar acceptera och prata andligt. Vilket gör att det blir fler och fler som också vågar berätta om sina upplevelser. Så att, det är väl det jag tycker jag ser störst förändring på, att man vågar prata om sina upplevelser, vilket gör också att det är många fler som börjar ställa frågor och funderingar. Ja, men vad är andlighet? Och många gånger när jag kommer in och hjälper dels privatpersoner men också inom vissa företag jag kliver in och hjälper till, så möter jag många chefer och många högt uppsatta som börjar inse liksom, ja, men vad är andlighet? Och många inser att de har inte fått det för sig riktigt ännu, att de använder det faktiskt dagligen själva. Och det kan vara ett viktigt beslut som ska tas. Vad har jag för magkänsla? Ja, det är andlighet i allra högsta grad om det känns rätt eller fel. Ska jag anställa den här personen eller ska jag inte anställa den här? Många gånger så använder man det på ett sätt som man kanske inte tänkt sig att det är andligt, utan det är ju bara en bra eller en dålig känsla. Men när vi börjar jobba med andligheten ordentligt och börjar se det, så är det som är den stora biten. Vad är en bra och dålig känsla? Vad känns rätt och vad känns fel? För det är också så att vi har ju rätt att tolka allt precis som vi vill. Vilket gör att det finns ju egentligen ingen tolkning som är rätt eller fel, utan den är ju högst individuell. Så att det jag tycker är viktigt att visa många människor också, det är att det är inget konstigt om du har en annan känsla gentemot dina föräldrar eller dina vänner eller någonting. För det är också en stor bit som blir med när vi börjar nyfiket andas in andligheten i oss, att vi märker att vi blir oftast undanstötta. Vi förlorar oftast många vänner till att börja med. Så att det kan vara en väldigt jobbig transformation när vi börjar öppna för andligheten mer. Att vi känner oss utstötta ur familjen eller utstötta ur samhället. Och där ser jag efter alla år som jag har hållit på att man behöver hjälp. Man behöver känna att man inte är ensam där ute. Men jag tycker också, som jag sa, de sista 5-6 åren så har det blivit mer accepterat. Även på arbetsplatser att prata om att man kanske känner att det känns obehagligt eller att man kanske såg någon skugga i kafferummet som svepte förbi. Och det har blivit mer accepterat. Sen ser vi en stor förändring hos barn och ungdomar. För de har det här naturligt. Så för alla som jobbar med barnen väldigt mycket så blir det väldigt tydligt att andligheten är en del av deras identitet redan från början. Men det gör också att de
Sofie,
behöver mer
vår lärarinna här i gruppen, hon nickar.
Ja, alltså det går inte att undanhålla det från dem, utan de har det så naturligt. Och då måste vi möta dem på den nivån, för annars kommer vi tappa dem.
Mm. De stänger ner.
Ja, men det är väl inget konstigt egentligen om man anses vara galen eller tokig. Jag menar, det har ju, om vi går tillbaka ett par generationer så fick du inte prata om det överhuvudtaget. Du fick inte prata känslor överhuvudtaget. Allt var tabu. Idag så är det alla överallt som pratar känslor.
Jag är ju både lärare, så att jag möter de små barnen och även deras tankar och hur de reflekterar andligt. Men jag har också barn som är liksom som jag, andliga redan sedan de kom ut, så att säga. Men det här, jag vill återgå till det här med magkänslan och känslan i hur samhället har liksom utvecklats. Hur upplever ni att ni har, från att kanske jobbat med en specifik sökande klick människor, som jag tror många var förut, att det här med att man söker någonting, jag känner att jag har någonting i mig, jag vill ha svar, till att det här allmänna, att det blir mer accepterat och att vi faktiskt pratar om andlighet på ett helt annat sätt och att det är accepterat. När såg ni skiftningen i det? Går det att liksom, du sa de senaste 5-6 åren, men jag tänker att
2010-2011.
Ja.
Och vad var, om jag ska sätta datum på det. Jag tog det nog mycket som att det var inför skiftet. Det var många som pratade 2012-12-12. Eftersom kalendern tog slut. Och det var många som började liksom, men tänk om livet tar slut här. Tänk om det är sista. Nu måste jag göra allt jag kan för att gå framåt. Så att det var väldigt många som tog beslutet där att nu måste jag öppna upp. Så att det har varit väldigt tydligt.
Men jag upplever också att det eskalerar för varje år. För att då var det fortfarande ändå inte så att alla vågade prata om det. Nu tycker jag att den här lite flumstämpeln över andligheten börjar försvinna. Och nu börjar fler och fler också se det som en del av livet på ett annat sätt.
Man frågesätter inte när man säger att man är andlig. Jag upplever i alla fall inte det när jag kan prata om det fritt på jobbet. Och det var inte liksom, jag vet att jag och Anders pratade om när vi gick kursen, att man var lite försiktig ibland när man pratade om att man var andlig. Eller att man hade varit, att det var lite sådär, jaha, är du en sån? Är du en sån? Har liksom, den har passerat lite. Det är mer, aha, vad häftigt, berätta mer. Att man får en helt annan respons. Och eftersom ni jobbar med det heltid och har sett den här skiftningen, så är det häftigt att höra hur det liksom har utvecklats. För jag upplever också att det är en viss kategori på människor som kanske inte alls hade tänkt tanken i att vara så öppen och öppnat för det. Förut faktiskt har öppnat för det, både omedvetet och kanske lite sökande medvetet. Och det här omedvetna, tror ni att det har med skiftet att göra, att det även sker omedvetet med utifrån energierna?
Jag skulle nog säga att den här övergången 2016 någonstans, 2017, så var det en stor transformation för många människor som kände att någonting hände. Man kan inte sätta fingret på det, men det var väldigt tydligt att det kom en öppningssignal till väldigt många som började öppna väldigt fort. Många av dem är fortfarande väldigt sökande, och även om man inte använder det liksom generellt för att utveckla sig, så ligger det ändå i bakgrunden. Det jag tycker har varit en stor förändring är ju framförallt förr när man gick på en middag eller på någon fest eller någonting, att man hamnade oftast för sig själv. Efter 2015-2016 så försöker jag fortfarande sätta mig för mig själv, men det tar inte många minuter förrän, och du håller ju på med sånt där andligt, och vad kan du säga hos mig? Vad händer hos mig? Så att på det sättet så. Och där ser jag ju väldigt mycket kvinnor framförallt som vågar fråga och vågar kliva upp, medan männen håller sig i bakgrunden. Men det jag tycker är intressant är att det är väldigt många män som ändå öppnar upp fastän de inte vågar visa det. Det är betydligt många fler män som är nyfikna nu än vad det var bara för 3-4 år sedan. Så att det märks att det blir fler och fler som vågar öppna upp och känner att jag måste ta den här vägen, jag kan inte blunda längre.
Nu har vi väl faktiskt på senaste kursen och i våra Zoom-möten så är det nästan lika många killar som tjejer.
Wow, vad roligt.
Det är jättekul. Det blir en helt annan dynamik i samtalen och i grupperna. Så att, det är verkligen jättekul att se.
Jag tänkte på det eftersom när du började berätta om det här med att det blev mer och mer personer som öppnar upp sig. På vilket sätt har ni sett att det här har öppnat upp sig? Alltså är det någonting specifikt förutom att folk kommer fram och pratar? Är det någonting, jag tänker på lyssnarna nu som kanske också kan känna, vänta nu här, men jag känner ju att jag har någonting, men jag vet inte vad det är. Vad är det som just visar att man har en andlig sida egentligen, som man då egentligen har haft hela tiden, men den blir mer påtaglig?
Det jag ser just nu som är mest påtagligt är att det är fler och fler som får jobbigt att tänka i kontrollerade strukturer. Och att känslorna kliver in mer och mer och att man blir mer känslostyrd. Vilket också är en del i övergången till högre frekvenser, att man slutar tänka så mycket, man går in i känslan. Så att det blir mer och mer känslostyrt och när du börjar gå in i känslan börjar du ifrågasätta det som är logiskt.
För du inledde ju också med att säga att du har varit i olika företag. Vad gör du på företagen som är du andlig vägledare där? Nej, eller är du någonting annat?
Andlig vägledare. Att det är oftast företag som är öppna för att andligheten är en väg. De vill gärna se vad det är som blockerar verksamheten, vad som håller tillbaka i verksamhetsstrukturen. Jag går in och läser av energiflödena i hela företaget och kan tala om saker som ligger och hindrar.
En följdfråga på det då. Är det så att de här cheferna då som har anlitat dig förmodar jag då, eller om det är en
Ja.
företagsledare på något sätt, är de själva, har de gått någon utbildning hos dig eller hur hittar de dig?
Oftast via
Eller er?
finansiärer som går mer på känsla, att de vill finansiera i olika bolag och har intressen i olika bolag. De söker oftast och sen talar om för cheferna att nu måste ni ha hjälp här. Nu måste vi få hjälp.
Fantastiskt. Vad
Så att,
häftigt.
det händer ju ganska ofta att man träffar chefer som inte tror ett dugg på det man gör. Och jag tycker ju det är bland det roligaste när det är någon som inte har någon förkunskap egentligen. Och när man börjar berätta saker om deras verksamhet som ingen annan vet. Och de får den här aha-upplevelsen. Hur kan han veta det här? Det här finns ingen annan som borde veta. Så
Det
att
måste. Det blir ju som magi när du kliver in där då.
Det blir det. Och det roliga är att från början var jag ju jätteorolig att de inte skulle kunna acceptera och ta det. Men det har ju varit precis tvärtom. Däremot har jag en företagsledare som har sagt, jag får aldrig vara med om han ska förhandla med någon. Och absolut inte på andra sidan bordet.
Ja, det är det bästa man kan få höra då, tänker jag.
Alltså det var ju väldigt tydligt för han var med, det var ett företag som ville köpa upp den verksamheten. Och jag plockade bort energin från mannen som klev in och skulle köra över alla. Vilket gjorde att han stod och stammade i en kvart, 20 minuter. Sen sa han, jag mår inget bra, jag går hem. Men det är också lite intressant när man börjar förstå hur många som är styrda, framförallt i affärsvärlden, av energier som de inte är medvetna om. När de kliver ut och de får stå själva och ta det som de försöker skapa eller det de försöker göra mot oss, mot ägare och anställda och allting, så blir det väldigt påtagligt när de inte kan köra över människor hur som helst.
Det här med energierna och hur vi kan läsa av människors energier och vi kliver in med våra energier i ett rum. Och när vi inte är medvetna om våra energier, som du beskriver nu, den här mannen, han är egentligen där för att kränka eller trycka till någon annan. Och den energin är ju ganska så obehaglig, tänker jag. Hur gör
Den
ni?
är ägande, inte allt för ofta eller ovanligt att det är en nästan narcissistisk psykopatenergi som kliver in och tar över och ska styra och köra över alla andra.
När man plockar bort den energin från människan, plockar man liksom, blir det att människan i sig får tillbaka den energin när han kliver ut ur rummet? Eller är det liksom att man befriar faktiskt människan från det? För det kan ju inte vara skönt att ha den energin bärande på sig.
Upplever i det läget så, om han skulle be mig om att ta bort den, så är det inget problem att ta bort den. Men har de inte bett om den, så får man släppa den liksom när de går ut. Sen kommer den tillbaka. Vilket gör att efter ett par timmar så börjar man, vad gjorde jag? Varför blev det så här?
Vi har ju ett ansvar att inte gå in och plocka bort saker från människor som inte ber om hjälp. Däremot så kan vi ju tillfälligt blockera det eller liksom när det stör den som faktiskt har bett om hjälp.
Ja, precis. För det är det som är liksom hjälpen, så att säga. Och för att jag, och jag vet att vi har pratat om det här förut i panelen, att man känner av energier och man känner av hur människa är och man känner av, och man liksom kan känna att nej, men det här kändes inte alls bekvämt att vara nära den här människan, eller det här var, nu kändes det här rummet väldigt, väldigt tryggt. Och det pratar man ju om även inom vanliga, nu, situationstecken, vanliga kretsar. Att prata om sin andlighet, att kunna känna av ett rum och hela den här biten. Att vi pratar med människor som inte vet om att de är andliga. Men de kan ändå säga exakt, ja men det där gillar jag inte, det här gillar jag, den här situationen gillar jag. Eller det där, nu fick jag lite konstiga vibbar här, vilka man pratar om. Är det också
magkänsla, som... magkänsla, vibbar, alla de här orden som man till vardags använder, som egentligen ju är att vara en öppen och inkännande människa och använda sin andlighet.
Det är ju, alltså det är där vi kan börja visa människor att, ja men kan du känna de här vibrationerna när du kommer in i ett rum? Det är en del av andligheten, det är en del av att känna in. Men ta barn som kommer till skolan. Vad har de med sig för energier till skolan? Jo, de har alla syskons energier, de har föräldrar, de har mor och farföräldrar, de har grannar. Hur ska man orka med en dag när det är så mycket energier som de inte kan hantera och förstå?
Jag har faktiskt elever, eftersom jag har gymnasieelever då, så de flera och fler ska jag säga, börjar använda kristaller.
Det som är ett väldigt lätt verktyg att ge dem, det är att ifrågasätta, är det här mitt?
Just det. Nu har inte de frågat mig. Men jag har ju sett att de har kristaller, bär kristaller på sig.
Men det är samma om du känner att det är någon som tappar sig själv eller mår dåligt. Ja, men be dem fråga, är det ditt? För bara vi avslöjar det så släpper det oftast.
Det är så.
Och det är ett väldigt tacksamt verktyg, framförallt till små barn också, som tappar sig helt i energier och inte förstår någonting. Och bara ställa frågan, är det ditt? Så fort de ifrågasätter det, så kommer det släppa. Jag skulle nog säga att de flesta människor idag, även vuxna och på arbetsplatser och allting, plockar upp 90% av alla andras och gör det till sitt eget.
Ja, gud ja. Och så drar man med sig det hem från jobbet. Och så sprider man det hemma när man har kommit hem till familjen.
Och så blir man arg för att familjen tar det beteendet.
Hur gör man då för att inte dra med sig det från början? Det kan vara rätt viktigt så man inte hamnar
i sitt... Som ett mönster här är ju att man, om man gör det upprepade gånger, att ifrågasätter i din vardag. Om du gör det ungefär 21 dagar i rad, så har du lärt en reflex till kroppen. Så då kommer kroppen reflexmässigt göra det själv. Så att bara att börja ifrågasätta, så märker vi också att det kommer studsa bort mycket fortare än... Visst, vi kan sätta upp ett skydd, men då ska vi komma ihåg att förnya det med jämna mellanrum. Det är bättre att lära kroppen att reflexmässigt trycka bort det som inte ska vara det.
Och där är det jättebra också om man har någon annan som också förstår energier och som man bara kan be om hjälp. Att, ja, men påminn mig ibland och fråga om det är mitt. När jag går och klagar på huvudvärk så kan Anders säga det. Ja, men är det ditt då? För jag kanske inte alltid tänker på det. Så det är jättebra att hjälpas åt.
Man kanske skulle ha en sån där energireningsritual innan man kliver in i den dörren hemma.
Häng av dig jobbet innan du kliver in.
Ja, häng av dig kappan och energierna innan du kliver in.
Jag brukar ju faktiskt börja när jag är inne, eller redan när jag är på väg till jobbet, så skickar jag energier först till mig själv och sen sätter jag mig in i en ett litet sån här försvar runt mig. Eller ett skydd, inte försvar, skydd. Och även skickar då till mitt klassrum. Så att det som blir kvar där, det får väl vara kvar där. Men jag rensar ur det oftast. Och sen så släpper jag som sagt. Det är som att jag tar av mig kostymen och jobbet. Och så sätter jag mig och åker hem. Och sätter på oftast musik, för jag vill inte ha med andra att göra helst.
Men det är också jätteviktigt. Ja, men det är ju ett jättebra sätt också. För det du beskriver är ju det många gör också av sig själv. Man tänker inte på det.
Nej.
Utan man gör det automatiskt. Det blir att man känner att jag måste tömma mig innan jag kommer hem.
Ja.
Men det är samma med dagdrömmeri. Dagdrömmeriet är där för att du ska sortera alla inkommande signaler under dagen.
Mm.
Jag brukar göra en liknelse. Det är ungefär som att vi får allt och skriver upp det på post-it-lappar och sätter överallt. Till slut måste vi knappa in det i datorn. För annars blir vi galna. Vilket gör att vi behöver de här timeouten ett par sekunder här och kanske någon minut där när vi bara försvinner iväg. Och det är ett sätt för hjärnan att sortera ner det vi har fått, alla intryck och allting som har kommit.
Den här metoden, fungerar den också om man är hyperkänslig? För då är man ju extra, då fångar man ju upp allting som finns. Alla energier egentligen. Eller har du någon annan metod där?
Erfarenhetsmässigt skulle jag nog säga att de som har börjat sin andliga resa och är extremt inkännande har störst glädje av att ifrågasätta. Så att där har jag sett ett jättetydligt mönster under åren hur människor har varit på gränsen till fullständigt sammanbrott till att känna att man får kontroll bara för att man ifrågasätter energierna.
Och då menar du, är det mitt?
Mm. Ja. Och det är så enkelt. Så att det är inget konstigt heller. Det är samma när jag möter människor som har problem med sina barn när de kommer hem från skolan. Som är jättetrötta, jättearga, jätteirriterade. Då kan vi ställa frågan till barnet. Men är det ditt? Mm. Och det är... För så fort barnet känner efter så kommer det släppa taget.
Och det är även ett litet barn. Om ett litet barn är ledsen så kan du fråga, är du ledsen för att det har hänt något eller är du ledsen för att din kompis var ledsen?
Mm.
Liksom, det gäller att fråga på ett sätt som är på deras nivå.
Mm.
Vi behöver inte krångla till det så mycket.
Men en sak som är jätteviktig, det är att ha kvar fantasin. För fantasin hjälper så otroligt mycket. Så ju mer, även om det kanske vi fantiserar att ja, men nu kom det en helikopter och hämta allt det jobbiga från mig, så kommer det fungera.
Mm. Precis, man kan skapa sig en bild av att någonting kommer, rent fysiskt kommer och hjälper till att rensa mig. Så funkar det.
Och vi där skapar är också,
det i tanken.
Mm. Det är så viktigt att skapa din egen bild där. För att vi lär oss inom andligheten att vi ska göra på ett visst sätt. Vi ska ha en speciell musik för att meditera. Eller det ska vara en ängel eller en pyramid av vitt ljus. Men det viktiga är att det är någonting som blir verkligt för dig. Någonting som du känner verkligen är rätt.
Mm.
Det här tycker jag är så fint. Det här med att det får vara verkligt för dig själv. För jag tror att många upplever att och kanske när man börjar söka om andlighet att man måste göra på ett specifikt sätt, man ska göra så här och man ska följa en viss ritual och om du inte gör det då funkar det inte och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag kan bara prata av egen erfarenhet när, liksom, när allt det där kom över en, då blev det blev nästan liksom överdådigt i att oj, nu ska jag liksom skifta hela jag här, vad jag står för, och så ska det bli världens grej.
Mm.
Tills börja märka att ja, men jag kan ju faktiskt göra det på mitt sätt. Att det, och det tror jag också är jätteviktigt för dem som faktiskt, som ni pratar om, är sökande och börjar liksom fundera magkänslan, tanken, känslan att utgå från sig själv och det som känns rätt i magen och funka för en själv.
Jag tycker det, jag brukar alltid rekommendera att försöka hitta vardagsmeditationen.
Mm.
Meditationen i din vardag, om det är att lyssna på musik när vi kör hem från jobbet eller om det är att gå ut och gå med hunden eller gå en golfrunda eller gå ut och fiska eller gå i skogen och plocka svamp, det spelar ingen roll, men vi behöver hitta det i vardagen. Det ska inte vara att vi måste gå sätta av en timme för att meditera. För meditationen finns runt omkring oss hela tiden för att vi ska hitta in på djupet.
Mm.
För att vi måste förstå det. Jag får ju förklara, för väldigt många kvinnor har fått göra under åren, liksom att ja, men din gubbe, han mår bra av att sitta och titta på sporten. Men han tittar inte på sporten, han mediterar.
Precis.
Mm. Det är helt sant. Mm.
Men det är så lätt att vi då, ja men då får han väl sätta på någon meditationsmusik och släcka ner och lägga sig på golvet eller något. Men, mm, men det är inte det man behöver, utan man behöver få något. Eller sätta på en ljudbok till exempel, eller ta en bok och sätta och läsa en bok. Det är ren meditation.
Och det ska
hända. Där är jätteviktigt att hitta det i vardagen.
Jag tror faktiskt att män är bättre på att göra det. Att tömma hjärnan och tänka på ingenting. Frågar man en man så här, ja men vad tänker du på? Nej, inget. En kvinna tycker ju så här, det är omöjligt, det går inte. Det rusar runt tankar hela tiden för oss. Lärde mig faktiskt igår en liten enkel teknik. Bara så att man visualiserar att man har en magnet, en rund boll, en magnetisk boll som sitter inne i skallen. Och den där bollen, den drar till sig, den är en sån här tankemagnet, så den drar till sig alla tankar som finns så här, runt om i skallen, och så kan man skanna igenom hela huvudet och bara känna hur alla tankarna dras till den här magneten. Och sen låter man den magneten, man släpper den och bara låter den åka ner i jorden. Det är så himla enkelt, man kan gå på toaletten på jobbet och bara tänka sig att man har den här magneten som suger åt sig alla tankar och bara skickar ner i jorden. Jag tycker den var fin.
Perfekt.
Det finns ju väldigt mycket bra verktyg, som jag sa, det, alltså, använd fantasi.
Mm.
Våran fantasi är helt fantastiskt andligt hjälpmedel.
Mm.
Men det är så lätt då att man måste hitta, hur har de andra gjort? Och jag måste hitta, liksom, ja, men har den här gjort det? Och hur gör den det?
Är det en guru som har sagt det?
Exakt.
Mm.
Ett av de största problemen tycker jag är att vi kan inte acceptera det om det inte kommer från någon som alla andra tror är bra.
Mm.
Men allt är ju personligt.
Mm. Så
det som funkar för en kommer inte funka för andra, så där gäller det verkligen att hitta sin egen väg.
Ja, och det är också så alla religionerna är uppbyggda på, att det ska finnas några överkuckus med några roliga hattar på sig som ska tala om för alla andra hur de ska leva och vad de ska göra, och då har alla varit nöjda och glada. Okej, okay, men jag följer bara de här råden då, så blir mitt liv bra. Så
här får du en bok, ja, följ den här.
Nu är det ju faktiskt mer upp till oss själva. Jag är lite tillbaka till det här som vi pratade om i början med de här barnen som faktiskt går runt och skjuter varandra. Och någonstans så pågår det samtidigt som vi har det här, någon form av andligt uppvaknande på gång. Att fler och fler börjar kunna se att det handlar om våra känslor. Och jag funderar lite grann på om det här turbulenta som vi ser också handlar om att vi har liksom börjat bli varse våra känslor, och att vi inte riktigt klarar av att hantera dem. Att vi måste jobba på liksom hela den här bearbetningen av våra känslor, så att de inte bara går direkt till handling. Att vi blir liksom känslostyrda och triggade av varandra.
Transformationen vi är inne i nu lyfter upp allt det tunga mörka inom människor. Och vi har ju bara två vägar att ta det. Det ena är flykt eller fight. Mm. Och tyvärr är det ju många som går in i fightläget, att man går in och fightas emot det, och då gäller det att titta på, vad har jag för facit, hur har det skett förut, och då följer man det facitet genom att attackera andra, skylla på andra, lägga ut ansvar utanför sig själv. Men tyvärr är det ju också, den kulturen är ju byggd på att man ska vara underställd någon större äldre som talar om vad man ska göra för att man slipper straff. Vilket gör att det kommer ju bara krypa längre och längre ner i åldrarna.
Mm.
Så att det är inte en lätt match att få dem att se det mänskliga värdet. För de har inte fått lärt sig det från början.
Nej. Tänk, om man ska transformera samhället, så tänk hur fantastiskt det skulle vara om redan på förskolan och i de yngre åldrarna att man fick lära sig om känslor och hur man hanterar känslor. Till exempel meditation. När man sitter och mediterar, och det kan ju barn göra, även väldigt unga barn. Vi har inte den kulturen i Sverige, men i Asien har vi ju alla sett, både i Japan eller Thailand, hur väldigt unga barn också kan sätta sig och meditera.
Och så tänker jag då, tänk om man kunde göra det här i Sverige. Om man kunde börja i tidig ålder att barnen fick bejaka sina känslor, förstå, aha, ja, men nu var det mitt ego som gjorde ont, ja, men hur känns det då i kroppen, eller aha, nu blev jag lite kränkt, aha, och varför blev jag kränkt, aha, hur kan jag släppa det, hur kan jag gå vidare? Men det innebär ju också att vi behöver många lärare som också vet hur man hanterar sina känslor för att på så sätt kunna lära ut. Men det kanske blir framtidens uppvaknande.
Jag skulle nog vilja säga att jag är uppväxt med det i skolan. Vi hade minst 2 gånger i veckan när hela klassen fick lägga sig på golvet och meditera.
Wow!
Vad var det någonstans?
Vad var det för klass?
I Upplands Väsby gick jag i skolan. Så att 4:an, 5:an, 6:an så hade vi i stort sett schemalagt meditation.
Det var ju en väldigt
vanlig läroplanen.
Nej, så att det, men å andra sidan, jag gick i en av de värsta klasserna. Det var ingen lärare som ville ha oss. Tills vi fick en som förstod att vi behövde mer än bara det fyrkantiga. Mm. Så fort det mjuka värdet kom in så var det väldigt mjukt. Då var vi bästa klassen som alla ville ha helt plötsligt.
Vilken fantastisk lärare.
Ja, hon var jättebra.
Mm.
Fast vi fick gå igenom en 7-8 stycken innan vi hittade rätt.
Såklart. Men det är ju ändå väldigt, väldigt osvenskt skulle jag nästan vilja säga. Mm. Eftersom du var inne på det här med i Asien, Helene.
Mm.
Så det där är nog inte många kanske som har gått igenom. Det jag tycker är värst
nu är ju att det känns ju som att om du som lärare tar upp det så är det risk att du förlorar ditt jobb. För att du för in en ny kultur i vårat samhälle.
Mm. Ja, vid yoga, de skulle införa, jag tror det var på Söder i Stockholm. Och då var det föräldrar som hade, jag tror det var någon på idrotten, eller de ville i alla fall införa lite yoga på lektionerna. Och då hade i alla fall de här föräldrarna hävdat att nej, det där är religionsbundet och det går vi inte med på. Och det är ju jättetråkigt för att vi kan ju använda så mycket bra från andra kulturer eller traditioner eller religioner. Men det är väl alltid någon som kanske känner sig kränkt.
Vi skulle inte förvåna mig om de går på gymmet och går på yoga själva.
Ja, det kanske bara är så att jag kan använda min makt och min röst till att bestämma eftersom i skola, i alla fall i svensk skola, så ska ju föräldrarna kunna påverka. Och då använder jag den makten bara därför att. Och det är ju så synd. För tänk, 100-tals barn kunde ha lärt sig och yoga. Och kanske mått bra av det. Så det är så synd att det är en eller två som kan stoppa någonting.
Jag tycker ändå att jag ser det här mönstret med att hitta avslappning och allting inom sporten nu. Att det är fler och fler inom sporten som börjar ta upp det med mindfulness, med avslappning, med en massa olika psykisk träning också. Mm. För att kunna härda ut bättre och klara av utmaningarna som innebär att vara framgångsrik. Så att på många sätt ser jag ju som en väldig fördel i att vi lär barnen tidigt. Skulle jag få välja skulle vi om hela skolsystemet.
Verkligen. Mm.
Absolut.
Jag bara riva upp det med rötterna på en gång och så gör om, gör rätt.
Kan vi inte göra om hela sjukvårdssystemet också när vi ändå håller på?
Ja.
Jo.
Ta det politiska systemet också.
Ja.
När vi ändå håller på.
Ja, gud. Allt skulle behöva göra sådär med. Jag tänker på det här, vi har pratat förut om i podden det här med människors rädslor. Och jag upplever som lärare att det är så många föräldrar som inte vill pracka på sina barn saker och ting. Alltså om vi skulle ha yoga i skolan och det skulle bli liksom barnens grej, så skulle vi ha omedvetet att de då skulle gått in på en bana som de inte själva har valt. Att man, om man inför vissa saker så är det förknippat med vissa saker som då barnen skulle få och inte själva fått välja det. Att jag märker ett skifte här, både i andligt och i föräldragrupper, att förut så kunde liksom föräldrar vara mera, ja men jag vill det bästa för mitt barn, det är självklart jag har tillit till er, medan nu är det mer så här, jag har tillit till mig själv och vad som är, jag vill att mitt barn ska välja själv. Så det finns liksom ett skifte i vad man tror, att lita på oss varandra. Och här blir det så motsägelsefullt för mig, för att vi har ju en generation nu, som vi pratade om tidigare, som jag också upplever är mer vaknar upp, men samtidigt så vill vi att våra barn ska få välja så pass mycket så att de nästan inte vet vad de kan välja på, för vi vågar inte presentera någonting. Och i det här, de får inte ha yoga och man får inte egentligen ha mindfulness i skolan, för det kan vara farligt, och det kan, och då så fall ska det vara väldigt kontrollerade former under en viss vecka där man får, verkligen får visa då att det här är, nu är det någonting du får välja extra. Och då får du välja sen om du vill fortsätta med det. Jag bara upplever att vi drar ju nästan mattan under från barnen. För att, och från, även från människor generellt. För att det blir liksom så jätte utpytsat och så stor grej. Istället för att det bara kan få vara naturligt och att man dras till olika saker. Ja, men jag dras till mindfulness och det är okej, det behöver inte vara någon större sak. Och jag vill ge mina elever en halvtimmes meditation om dagen. Det ska inte behöva vara någonting som föräldrar blir oroliga för, att jag inte har koll på att det skulle skada. Ja. Förstår ni hur jag går vidare i det här? Och det är också det här med de andliga barnen, att jag tror att vi plockar bort saker och ting från barn ibland när det gäller det andliga. För vi är så rädda att påverka dem så att de ska få...
Ja, men vi är ju rädda att sätta gränser och sätta regler och allting. Vi är så rädda att det ska bli fel.
Mm. Ja.
Jag brukar tjata inför mina kunder att hur mycket har du lärt dig på att göra rätt?
Mm.
Ingenting. Du lär dig ingenting på att göra rätt. Mm. Men varje gång du gör fel, då har du lärt dig något.
Mm.
Varför är vi rädda att göra fel?
Precis.
Och det finns en jättestor osäkerhet bland föräldrar idag. Och den gör ju också att vi skapar en osäkerhet hos barnen. För barnen, de gör som vi gör.
Mm.
De känner in våran osäkerhet och det är den de plockar. Så att den här att jobba med att få föräldrar att vara trygga personer, att jobba med deras egen utveckling så att de också vågar sätta gränser, vågar stå för vad de känner och tycker och vågar visa sina barn att de kan göra fel, men också att de vågar vara vuxna. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Ja, det här jag såg en gång på tunnelbanan i Stockholm, så var det en stressad mamma på vägen hem, hade hämtat på dagis, och det var en litet barn som kanske var 3 år eller något sånt där. Och så började mamman fråga det här barnet, vad ska vi äta till middag idag?
Mm.
Vad vill du ha till middag idag? Hon erbjöd inte ens liksom 2 alternativ, utan det var så här, vad ska vi äta till middag idag? Och jag tyckte det var så taskigt att lägga över det beslutet på en 3-åring. Hon vet ju inte.
Mm. Nej, men det skapar en förvirring och osäkerhet.
Ah,
att hela tiden, vad måste jag ta för beslut? Vad är det jag måste ha koll på?
Ah.
Och de här barnen är inte kapabla till det. Det är som du säger, ja, men ge dem 2 alternativ då. Mm. Får äta pannkaka eller köttbullar? Vad väljer du?
Mm. Om de ens behöver liksom fatta ett beslut.
Precis.
Om de ska behöva göra det. Ja. För det vet vi ju själva, herregud, vi har ju fullt upp i vuxenlivet med att fatta en massa beslut hela tiden. Kan man väl få slippa när man är barn?
Ja.
Ja.
Men det är också ett problem att vi försöker få barnen att bli vuxna väldigt tidigt.
Mm.
Vi tar bort rätten till att leka. Vi tar bort rätten till att få vara barn.
Mm.
Och tyvärr tycker jag att trenden vi har med just telefoner och iPads är ingen bra trend. Nu var det väl någon ny forskningsrapport som kom ut i alla fall som de tyckte att barn under 5 år skulle inte ha surftid överhuvudtaget, vilket jag tycker är jättebra.
Mm.
Ja, de borde mer ägna sig åt att undersöka sina känslor och bli en god människa, liksom. Kunna hantera livet. Det är viktigt.
Ja, men då kanske också få leka med sin fantasi, för de flesta barn, om de är ute och leker, låt oss säga att det finns en skog i närheten eller någonting, bara det skapar ju fantasier. Det minns man ju själv när man var liten, att man var med kompisar och lekte ute alltid. Jo,
men det är också där i att vara med kompisar, det är då vi lär oss om att
det är socialt.
Någon annan kanske tar kommandot i den här lilla lekgruppen. Jaha, vill jag göra som den där säger? Nej, kanske inte. Eller så man testar ju också det här med dynamik i relationer. Man testar på att känna olika känslor. Och man kommer hem och gråter för några har varit taskiga med en och sådär. Utloppet får man inte framför iPaden.
Nej, och jag tänker komma tillbaka till det, Maria, det du sa nu också, det här med att vi känner av energier. Och det är ju det sociala samspelet som barn lär sig också. Och vi vuxna lär ju oss genom barnsbenen att känna av olika energier. Oj, nu blev han arg här. Det känner jag av både energi och jag ser det också. Att oj, nu händer någonting, men ansiktet visar inte, men jag känner energin i någonting annat. Vad är det för någonting? Och det berövar vi också när vi sitter framför en padda. För vi kan ju känna energin. Men just det här levande människa till människa, mötet mellan två människor, är ju så otroligt viktigt för både andlig utveckling och den personliga utvecklingen. Och för att kunna förstå och lära känna sig själv också. För att precis som ni jobbar med det här med personliga utvecklingen. Den personliga utvecklingen sker ju när vi är i integration med andra och i oss själva, men oftast i en reaktion till andra. Eller vad säger
alltså, jag ser ju att det här mönstret följer ju oftast de här långt in i åren, alltså, och det blir bara värre och värre, för det man har släppt taget om, det eskalerar mer och mer och tar över mer och mer. Vilket gör att det blir lätt att man gör sig ensam. Och man ser sig som ensam, man är övergiven och ingen bryr sig om mig och jag är ensam i hela världen. Och det är skönt att vara ensam, för då slipper jag tänka på någon annan. Och det här är oftast för att man har inte fått lära sig det här från början. Jag ser ju att allt det här arbetet med barn och ungdomar kommer eskalera längre fram. När alla de här barnen ska ut i verkliga liv och inser att vänta nu, jag kan inte börja om från början för att jag har gjort fel. Nu dog jag i det här livet, ja, men kan jag inte bara köra en ny gubbe nu och köra nästa nivå? Precis. Så att det kommer bli en chock för väldigt många att de slängs in i något som de är absolut inte förberedda på. Nu tror jag ändå att väldigt många ser de här problemen generellt, men där är också, har du en känsla, en andlighet i dig själv och en känsla, då kommer du känna att jag måste göra något. Men allt för många har bara sin känsla gentemot sin arbetsplats, sin roll, sin status i samhället.
Och sin egen familj som man brukar bry sig om väldigt mycket. Och sen skiter man fullkomligt i alla andra.
Precis. Men det är så lätt att vi tappar oss själva i det läget och faktiskt slutar leva. Jag brukar säga att det finns två levnadssätt just nu. Det ena är att överleva och det andra att leva. Och när vi överlever så gör vi det från huvudet. Så jag jämför mycket med att från huvudet kan du se till att överleva. Du kommer hitta alla lösningar som hör till det förflutna, som är ett facit för hur du har överlevt tidigare. Men du kan inte hitta nya vägar. För att kunna hitta nya vägar så måste du börja leva, och då är det känslorna som gäller, och följa känslorna. Och där framförallt när jag jobbar med människor som skriver musik. Du kan inte från medvetandet skapa ny musik. Nej, det går inte, utan du måste in i känslan.
Och är det inte egentligen så vi skapar allt?
Så är det. All skapelse ligger ifrån vad vi känner att vi vill uppleva. Så att när man går in på attraktionslagen så är det jätteviktigt att titta på vad är det för upplevelse jag vill ha, inte vad det är för materiellt eller hur mycket pengar, utan vad vill jag använda upplevelsen till? Det är då vi kan manifestera.
Exakt.
Det jag skulle vilja veta, det är ju vad... När vi har ju pratat utbildningar och sånt här. Det ni har i utbildningsväg och vilka områden ni jobbar inom.
Jag jobbar framförallt med energihealing, där jag kliver in och läser av energier hos människor och i deras omgivning. Tittar på vad det är som ligger och blockerar. Är det något vi kan lösa upp? Är det någonting de behöver förstå för att själva kunna lösa upp det? Det är ett väldigt snabbt och bra verktyg för att komma åt tunga saker. När jag jobbar på det sättet så blir min upplevelse. Sen jobbar jag en hel del med quantum healing hypnos, där man jobbar med att kunden får själv de verktygen för att lösa upp problemet. Så att med hjälp av andra energier, som jag kallar för allvetandet, så får kunden själv uppleva och se vad det är som håller tillbaks. Och vi kan jobba tillsammans med allvetandet för att frigöra energier och sånt som ligger och stör både fysiskt, psykiskt och mentalt. Så att det är väl där jag jobbar mest. Sen en hel del på regressionsterapi med hypnos då. Och där jobbar jag mycket på kurserna också med att hjälpa människor att hitta sin egen kraft. Hur kan jag jobba med min egen kraft? Lite som jag sa, jag lär inte ut ett speciellt verktyg eller en speciell teknik, utan vi försöker hitta var och ens verktyg för att förstärka det så att man känner sig hemma i det verktyg man ska jobba med.
Jag jobbar ju också med energihealing. Jag blandar mycket med coaching för att vi kommer ofta in på dels vilka energier som sitter, vad som sitter blockerat, men också vad det är som gör att vi har kommit dit och vad vi kan göra för att komma vidare i livet för att inte hamna där igen. Så att det blir ofta en blandning av healing och coaching, och samma där det dyker upp andra energier, dyker upp anhöriga som vill tala om vad de kan hjälpa till med, så tar vi in det också. Men framförallt är det blandningen healing coaching. Sen jobbar jag också med quantum healing och med tidigare livregressioner under hypnos. Kurserna vi håller är ju också i flera steg, vilket gör att man kan gå antingen om man vill jobba själv, utveckla och jobba med healing, hitta sina egna verktyg för att jobba med andra, eller om man bara vill ha det för sin egen personliga utveckling och förstå energier.
Vi jobbar mycket med övningsbiten också under kurserna, så att man får lära sig verktyg och förstå också när det här händer, varför händer det här, varför blir det så här. Så många som är med på kurserna blir väldigt hjälpta med sånt som de har gått väldigt länge med och burit på och inte veta om. Så att många får uppleva på riktigt och få möjligheten också att känna, ja men nu kände jag så här när den här energin släppte. Varför känner jag så här? Och då kan vi gå in och hjälpa till och förklara varför just ditt system svarade upp på det sättet under en frigörande process. Så att det är mycket, mycket träning och mycket djupare förståelse för varför det funkar och varför man kan hjälpa människor på ett plan utan att egentligen tänka så mycket på det. Jag tror en av de största bitarna var väl våran son för många år sedan, när han kom hem med en ny flickvän och var kär uppe över öronen, och hon hade brutit handleden dagarna innan. Och jag tror han släppte inte henne på hela helgen, han var hemma och bara överöste henne med kärlek. Sen ringde han på tisdagen och bara, pappa vad gjorde du med henne? Jag bara, nej jag har inte gjort något. Ja, men hon var in på sjukhus och de skulle rätta till. Det var ju helt allting i handen. Så vad gjorde du? Nej, men jag har inte gjort något. Det var du som gav henne all den kärleken som behövdes för att det skulle läka.
Åh, vad fint.
Men det är också det vi glömmer bort. Att vi har alla helande krafter inom oss. Och vi behöver våga släppa taget och ge det. Mm. För det läker otroligt mycket.
Mm. Oh. Definitivt.
Var kan man hitta er? Vill jag också passa på att fråga.
Vi jobbar ifrån Norrtälje. Där håller vi kurserna. Och vi har en bra kurslokal som ligger mitt i Norrtälje. Sen har vi ute på Värmdö. Vi håller på att ta in lite fler terapeuter runt om i Sverige också. Som kommer jobba med vårt koncept. Och med lite olika tekniker också, lite olika. Så att Vi ser väl att vi är på väg att expandera ännu mer. Jag tycker jag har varit i expansion, företagsexpansion de sista 10 åren. Och jag tycker det är roligt, för det är många som vill vara med som är väldigt seriösa. Och jag tycker ändå det är den viktigaste biten, att vi framstår som seriösa och vi vill hålla en seriös stämpel på det vi gör.
Och ni har säkert någon hemsida där man kan hitta mer information.
Lifeforum.se.
Toppen. Vi lägger in det i avsnittstexten också. Vad fint att ni ville hänga med oss en stund och prata om massa spännande saker.
Det var jättetrevligt.
Ja.
Ha det gott. På återhör.
Tack så mycket.
Ha det fint.
Hej, hej.
Hej,
hej. Hej.
Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se, så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123-445-2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.